Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till podcasten Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om det fortfarande håller. Jag heter Martin Solby, här är Erik Broström.
Everybody's a suspect!
Yes, och här är Fanny Agazzi.
What am I, the beer witch?
Precis, you are. Här är Ola Aurell.
There are certain rules. Nej, jag vet inte vad jag
säger. Vi har sett Scream från 1996.
Yes.
Med ett gäng människor som kallar sig skådespelare.
Som var lovande ett tag.
Ja, yes, Neve so. Campbell, Courtney Cox, Skeet Ulrich, det var länge sedan man tog namnet i sin mun. David Arquette, med flera. Vilka fler, Erik?
Drew Barrymore, honorable mention.
Dr. Spaceman.
Va? Är Dr. Spaceman med?
Nej, jag menar The Lawyer från Arrested Development.
Ja, såklart. Ja. Alltså Fonzie.
Ja, just det.
Ja, Henry Winkler.
Henry Winkler med.
Ja, precis. Just det. Glöm igen.
Just det. Med flera. Mm. Det här var ju en riktig... Det kom ner som en bomb 1996, minns jag.
Verkligen.
Det var så en jävla vad kul med en sån här film. Lite metafilm som driver med genren och så vidare. Mm.
Inte så lite.
Nej. Alltså, det är hela grejen. Va?
Det är ju verkligen osa 90-tal över den meta...
Är det en trend? Jag funderar på just på det. För det försökte skriva upp lite andra metafilmer som jag kom på. Det fanns ju Last Action Hero, känns som att det är lite den vevan.
Ja,
verkligen.
Sen så, den är väl kanske några år senare, Adaptation.
Den är lite senare.
Den är senare.
Mm, och den är lite annorlunda i sin ton också.
Det här är ju meta-ironin på ett sätt som inte Adaptation har på samma sätt.
Den är lite... Den lägger ribban på någon annanstans. Ja. Den är lite konstnärligare på något sätt. Och det här är bara lek.
Ja.
Det finns en film som heter Galaxy Quest som är
just
en metafilm, men den är nog lite senare också. Jag för mig att den är en sån som är lite smartare än man först tror.
Det är väl Tim Allen, är det inte?
Ja, precis. Men det signalerar också att det här är en ganska pajig film sådär. Men den har så här smart meta-ironi
liksom. Ja, just det.
Men alltså, är det här en metafilm?
Gränsen
går, ja, det innehåller ju massa sånt. Hur man definierar det, det är väldigt mycket referenser till gamla skräckfilmer. Mm. Men regisserad av Wes Craven, ska vi säga också, som är en av de här original skräckregissörerna. I modern film i alla fall.
Så verkligen.
Innehåller ju också referenser till Wes Craven och till hans filmer.
Just det.
Ja, det är otroligt mycket meta och ironi i den här filmen. Ja.
Kan man säga att det är en lång reklamfilm?
Det kan man säga.
Tidigare filmer.
Men den är också rolig. Jag tänker att de som bestämmer vad det ska vara för rating, vad heter de i USA?
Rotten Tomatoes, eller?
Nej. Alltså vad den ska ha för åldersgräns.
Ja,
okej. PNG, jag kan
MPAA
inte
eller något sånt där. Ja. Jag vet inte. De dömde ut filmen och bara så här, den här är för blodig. Mm. Och sen så sa, om det var Wes Craven eller producenten, så bara, men det är en komedi. Och de bara, jaha, okej.
Okay. men den var väl fortfarande rated?
Nej, men då fick de de fick igenom mer våld.
Visar
för
inga
att...
bröst, så det är lugnt.
Nej, de visar inga bröst. Men då fick de igenom mer våld för att de sa, och det var inte bullshit heller. Det var liksom etablerat att han ville göra en skräckkomedi liksom.
Mm.
Så det var inga konstigheter med det, men just att bara man passerar mer våld för att det är humor. Så det är en bra metafor för hur man kan se filmen och hur den kan förändras i synen på det, om man ser det som en seriös skräckfilm eller som en komedi.
Ja, alltså det är ju intressant, för även så här på Elm Street är ju lite skräckkomedi.
Ja.
Alltså det är mycket i skräckgenren som rör sig i något konstigt gränsland där man skrattar åt saker. Och det är lite så här, sådär.
Men du skulle inte heller säga skräck kanske, utan slasher.
Ja, precis.
Ja, men det är inte nödvändigtvis skräck.
Men slasher är väl en skräcknisch, är det inte? Den går ju in under skräck.
Ja, men jag tycker det finns flera filmer, alltså, som är medvetet överdrivna. Ja. Alltså även de som ska vara skräckiga sådär. Nu kommer snart monstret. Alltså folk redan när de såg skräckfilmer 79 eller någonting var medvetna om att det här är en genre som har konventioner som vi kan fnissa lite åt, tänker jag. Så det ligger i det.
Jag såg den här första gången, och kanske det kan ha varit enda gången, på bio, på Rigoletto.
Amazing.
Fullsatt Rigoletto. Jag var väl, av alla ungdomar som var där, så var jag väl lite äldre. Jag var väl typ 20 kanske. Men de flesta var kanske 15, 16, 17.
Ja.
Men jag var där med några kompisar, satt på min första raden på balkongen. Och det var en sån fredagkväll, helt fullsatt, och folk var livrädda.
Mm.
Speciellt i första scenen, The Drew Barrymore-scenen, som är väldigt lång och utdragen. Men sen även mot slutet. Men jag minns att jag satt med fötterna på balkongräcket, och mitt i en väldigt, väldigt spännande scen, så minns jag att jag så sparkade till på balkongräcket, så då började det vibrera.
Ajajaja.
Och det var så 50 personer som bara...
Men var det för att du ville busa, eller var det för att du
ville busa? Jag bara tänkte, nu kan jag skrämma skiten ur 50 personer.
Såklart. Men, the comedian.
Var såg ni den här första gången?
Jag såg den hemma hos min brors kompis på en fest. Det var en sån här härlig villafest när det bara är en massa 20-åringar som typ krökar och lyssnar på musik i ett rum, sitter och gör något annat i ett annat rum. Och så var den här, han hade laserdisc. Och så kom vi dit. Så att om de är 20 så är jag 15. Så vi var inte alls välkomna dit. Men vi trängde oss på den FF-festen.
En förälders dröm, va? När de fuckar upp en hel villa när de är på landet. Gör inget dumt nu, och så gör det första de gör.
Jag lovar att jag var där.
Ja, men säkert. Ja, just det, var därför jag känner igen dig. Nej, men och sen så hade vi liksom, vi kom dit så här, vi vill vara med. Och så slängde de in mig och min kompis i det här rummet, och så fick vi se den här.
Du var supernöjd med det.
Så jävla nöjd. Ja. Bästa festen jag varit på.
Ja.
Alla kategorier.
To this day.
Fan nu då.
Vi hyrde den här. Vi var tvungna att typ göra mer eller mindre en Muppet Man för att få hyra den här på video hit.
Jag vet inte vad det betyder.
Ja, alltså, ni vet när man
föreställer vuxen,
ställer sig i axlar,
ställer sig på andra axlar med en lång rock. Och hoppas att någon inte nyser, för att det var så himla så här. Nej, den får man inte hyra när man är under 15 eller
man får väl inte hyra när man är under 15 eller fick överlag.
Då hade de förlorat alla kunder som var vi. Men i alla fall då, så att det var ju liksom, jag förstod nu att det här var en komedi. Eller jag menar, jag har ju hört det sen. Men jag trodde ju att det här var... det här är ju bara en... Det här är ju rolig. Eller liksom, det här är ju...
det kanske säger mer om hur du lyckades som komedi.
kanske. Ja, och Ola då?
Ja, det är pinsamt, men jag har ju inte sett hela filmen någon gång.
Men det är ju extra roligt att prata om den nu då. Jag tycker det är en vinst att du inte har sett filmer.
Ibland kan det vara det. Det får inte bli för mycket vana, känner jag. Men, nej, det här, men däremot så den gjorde ju extremt intryck, så jag känner ju till filmen väldigt väl. Folk pratar jättemycket om den.
Den Courtney Cox minns jag var en stor stjärna då i Vänner.
Precis.
Hade slagit igenom jättestort. Så det var stort att se henne dyka upp. Men sen som sagt, Skeet Ulrich var ju en sån ungdomsstjärna som inte hade en jättelång karriär. Va?
Man undrar alltid varför, eller hur? Man blir lite nyfiken.
Ja, men det alltså den sortens filmstjärna har väl oftare en kort karriär än en längre. Det är väldigt få. Jag kommer att tänka på Steven Dorff, minns ni honom?
Nej.
Men det är också en sån snubbe som var het i tre filmer och sen hörde man ingenting. Liksom.
Men jag tror att...
Josh Hartnett.
Ja, exakt. Jag läste om honom.
Att, men han har valt.
Han har valt, han säger det i alla fall, och man vet ju inte. Men jag tror också att det är, om du inte köper hela Hollywood-grejen, jag vill inte göra allt det här som följer med i bagaget. Alltså att hela tiden har paparazzi runt om mig och så här. Alla vill ju inte det. Nej. En del är ju faktiskt skådespelare som faktiskt vill bara syssla med konst.
Ja.
Så att man vet ju aldrig om det är jag ville men fick inte, eller jag valde. Och det är därför jag alltid är nyfiken på sådana som Skeet Ulrich. Typ, vad hände? Var det val eller var det något annat?
Eller nådde han, var han inte så bra?
Var du inte tillräckligt bra, fuckar upp det, eller ville du fly?
Men det finns ju inte plats för hur många som helst.
Nej.
Alltså det är ju så enkelt också.
Ja, visst.
Det finns bara så många tonårsvampyrer.
Men jag tror att Josh Hartnett hade nog, om han hade velat. Han hade ju alla möjligheter.
Han gjorde ju Lucky Number 11.
Ja, men han har gjort sådana små inhopp till exempel i Sin City också. En liten roll och liksom så här. Men han har,
det är alltid att man vill vara med.
Ja, men det är också så här, ja, fast det är också en sån liten roll som är så här, varför tackar du ja till den? Ja, men jag ville jobba med, jag ville göra något med Frank Millers serier för att jag tycker, alltså det finns ett sånt passionsgrej också.
Han var också med i en tv-serie med James Caan, med så här Las Vegas eller någonting. Jag gick på femman på eftermiddagen.
Aha, okej. Okay, ja, det är ju ett udda val om man ändå inte vill göra Hollywood-grejer.
Ja,
och göra
jag vill göra tv, 28 episoder.
Om någon säger så här, vill du jobba med James Caan?
Kan vara så också.
Då vill man ju göra det.
Ja. Men i alla fall, Courtney Cox, Drew Barrymore var väl en sån classic stjärna som Neve Campbell hade en lång tv-karriär.
Ja, precis. Jag såg den här med en kompis, eller en kompis var omkring när jag såg den här. Och bara, där är hon som är ensam hemma.
Exakt.
I Party of Five. Det var väl så man lärde känna henne. Då.
Ja, precis. Ja, i alla fall. Så, men det var många ungdomar med i alla fall.
Verkligen. Eller ja.
Ja, Barrymore, vad var hon, medelålders?
Ja, jag tror det laget, till och med, jag tror att jag var inne och nosade på det på Breakfast Club att Molly Ringwald blev tillfrågad att spela Sydney och bara, nej men jag är 27, jag vill inte spela en tonåring. Och sen så är typ hela casten liksom i den åldern ändå.
Vi nämnde det tidigare också, jag och Erik, att hon som spelar cheerleaden på toaletten på skolan, som står och pratar skit om Neve Campbell när hon sitter inne på toaletten. Och nu, hon måste ju vara 35. Alltså, hon ser ju ut som tjejens morsa som har liksom klätt ut sig i hennes cheerleading. Man är såhär, kom igen, kan inte kasta någon som är i närheten?
Jag läste också trivia att det är en av de roligaste formuleringarna jag läste i trivia, att det är the cheerleader in the toilet is one of Skeet Ulrich girlfriends at the time.
Ja,
one of.
Alltså, okej. Ja.
Skeet Ulrich som också har hela tiden blicken av att någon av mina föräldrar har precis dött. Han går alltid omkring och ser sorgsen och lite så, nästa ska börja gråta. Det genom hela filmen har han den looken.
Verkligen.
Han blev kastad på grund av att han var lik Johnny Depp.
Just det, som var med i den
förra vi såg.
Terror
på Elm Street.
Just det.
Aha.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
Det är väldigt mycket, och det är också en meta-grej, att man sätter någon som ser ut som Johnny Depp som spelar en oskyldig person i Terror på Elm Street. Alltså att de fuckar med en på en väldigt stor metanivå, vilket jag tycker är det roligaste med att se om den här filmen, tycker jag. Att det är så mycket medvetenhet i valen.
Ja, men det där är ju också, det där kan de ju inte räkna med att man förstår.
Nej. Eller? Och det är en sån otroligt subtil grej, men den finns där. Ja. Alltså att de har tänkt, och sen så är det inte on nose, precis som, det är inte lika tydligt som när Skeet Ulrichs replik säger this is a movie, it's all a big movie. Men det är samma kategori av meta liksom.
Gav också upphov till Scream 2, 3 och 4 som jag inte blev så fäst vid, tror jag. Jag gillade att se den här, men sen hoppade jag av tåget.
Kommer du ihåg min Titanic crush som jag gick och såg bio med?
Ja.
Hon var ett fan av Scream. Så vi såg Scream 2, vi såg Scream 3.
Då fick du lite krama, va?
Då fick jag en och annan kram. Ja,
om det här hade varit en skräckfilm, hade ni blivit mördade eller inte? Efter Scream 2.
Ja, precis. Det hade vi ju.
Erik hade ju blivit det. Hon har gått vidare.
Ja. Jag är den som blir... Jag är ju Randy. Ja.
Eller du kan ju mörda henne. Det kan ju vara ett sätt att slippa undan också.
Jag kanske är mördaren, ja. Det vore något. Åh, tänk om jag kunde få vara mördare.
Det måste ju ändå vara ett sätt att överleva en skräckfilm. Att man är mördare. Ja.
Ja, de ska ju vara övernaturliga, men inte i det här franchiset.
Men mördarna ska väl vara... De ska väl vara sexberövade i den klassiska.
Ska de?
Ja. Okay. Eller det var i alla fall i den jag hörde att, eller i den analysen att de är liksom ofta sexuellt frustrerade.
Åh, det är så incel rage. Det är det som är liksom under texten i allt.
Är de också utsatta som barn väldigt ofta? Både Michael Myers och Jason är väl liksom barn som har blivit brutalt. De har något trauma. Liksom att de är mobbade eller utstötta eller sexuellt utnyttjade eller någonting.
Och han är psycho.
Ja,
mamma issues.
Ja, exakt. Ja,
men
visst,
där finns det ju också att han inte får sex. Alltså, att de finns en sån traumahistoria känns ju rätt logiskt, men att det är brist på sex i alla tycker jag ändå är spännande.
Här hade de faktiskt ett val.
För de måste penetrera med kniven.
Exakt.
Och det är därför också de dödar de snygga tjejerna först. Liksom, de som har legat mest.
Och straffar de som är sexuellt frigjorda på något sätt.
Precis.
Men, de var ambivalenta till om de skulle ha en motivering till mördaren i den här filmen.
Ja, det märks på dialogen kan man säga.
Men de valde både och, för att de valde en motivering till Billy och ingen motivering till Stu. Och de är till och med ett skämt av det så här: what's your motivation? Peer pressure.
Vi kan väl hoppa på för att sätta liksom vad som är själva grejen med den här filmen. Kan vi hoppa på den här scenen när de tittar på skräckfilm?
Ja.
Och han, filmnörden, förklarar reglerna för vad som är en skräckfilm.
Just det.
There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one: you can never have sex. No. Big no-no. Big no.
I'm a dead man.
Keep him in pocket. Sex equals death, okay? Number two: you can never drink or do drugs. No. The sin factor. It's a sin. It's an extension of number one. And number three: never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back.
I'm getting another beer. You want one?
Yeah, sure.
I'll be right back.
Oh! You see, you push the laws and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife.
Och så vidare och så vidare.
Det starkaste intrycket när jag såg den här nu, det är att alla de där festkillarna blir sjukt exalterade över att rektorn är död.
Men det är...
Let's get over there before they cut him down. Men det är... Vad är det för jävla sociopater? Ja. Hela bunten liksom.
Ja, det är jättestört. Det är också stört på skolan efter att när den går lös så springer de och klär ut sig till mördaren och skrämmer tjejer som blir utsatt. Det är också helt
sinnessjukt.
Men det är också ganska skönt när de blir expelled liksom, att det finns någon slags verklighetsgrund. Det här är helt orimligt ut. Vi ska gå på skolan. Men för dem är det fortfarande stort skämt. Och när han blir mördad så är det fortfarande skämt.
Come on, it's not fair. What?
Så dumt. Plotten snabbt bara. Det är ju Sydney som är huvudpersonen, fick sin mamma mördad för ett år sedan, och nu dyker upp någon sorts seriemördare i staden och terroriserar kvarteret, inklusive henne då. Och hon är väldigt osäker på vem den här mördaren är. Det ryktas om folk i hennes närhet. Och hela grejen handlar om så här, vad osäkerheten kring det.
Just det. Han som är dömd för mordet på hans mamma, oskyldigt dömd då, Cotton Weary, det är Liev Schreiber.
Ja, det noterade jag när jag såg den nu igen.
Extremt liten cameo i den här, men han har ju mycket större roll i 2 och 3 då.
Ja,
men det är väldigt så här, kul att han är bara med i något slags montage, han kliver in i en polisbil.
Ja, precis, han bara trycker in honom i en bil. Man bara, var det där Liev Schreiber? Fler intressanta. Jag tycker han som spelar, han som är den där duden som säger I'll be right back.
Matthew Lillard.
Ja, just det. Han var väl mest känd för den där Scooby-Doo-filmen också.
Jag tror den kom efter faktiskt.
Ja, men det var väl
det
hans,
väl det han är.
Han spelade Shaggy, va?
Ja, precis.
Eller spelar han spelar någon i den gänget?
Jo, men det måste vara Shaggy.
Jag tror att det är Shaggy.
Jag tycker han är perfekt castad. För att han är så jävla, du vet, han tar det här på så lite allvar slash är så dålig skådespelare så att han är liksom så pervers. Åh, nej!
Han var på någon audition med sin flickvän, skulle göra en audition, och så var han i korridoren och så var det någon som liksom allegedly liksom, som bara var så här, "Ah, vill du komma typ?" Och så gick han bara all in och bara, "Ja för fan, jag vill göra audition för den här filmen."
Okay.
Mm. Så det var lite slump liksom sån här.
Men han är ju fruktansvärd karaktär. Ja, en fruktansvärt cynisk karaktär.
Ja.
Ja. Mm.
Men mycket underbar, han är mycket adlibs, sånt skådis som fick, alltså den där, "My mom and dad is gonna be so mad at me." Ja. Mycket sådana som man bara liksom kastar in.
Ja, eller när han har fullt med blod på sig och så pekar och det är så himla dåligt, men det är perfekt för just den här filmen.
Det är många bra kommentarer, du vet såhär, I thought you said she was dead. She looked dead. Still does. Ja, kommer tillbaka. Det är mycket sådana roliga små kommentarer han går in med.
En annan jag gillar jättemycket är ju David Arquette, som också, han måste ha halkat in på den här filmen för att han var ihop med Courtney Cox.
De blev tillsammans här.
Ja, de blev tillsammans här.
Mm-hmm.
Okej, okay. Jag tänkte så här att ja, de var väl ihop så att han åkte med av bara farten.
Ja, nej, det var...
Att Courtney Cox bara, ja men vi... För jag gissar att hon filmar den här filmen på sommaren mellan Friends-säsonger.
Ja, verkligen.
Och då är det så här, ja okej, okay, jag är med och min kille är med. Men ja. Om de träffades på den här filmen så... Men det var en scen som jag tyckte var rolig, så där det är så himla tydligt att David Arquette är överlycklig över att få vara med i filmen. Jag tror att det är hans första scen när han är polis. Och han bara, oh, fan, vad, han är superglad över att få vara polisuniform. Och det är när de tar han Skeet Ulrich som misstänkt för det här mordförsöket då. Kolla in David Arquette här. Do anything. Do you wish to give up your right to speak to an attorney and have him present during questioning? Ask us to tell you.
I got him, Sheriff. Wait, who is that? Billy Loomis.
Sheriff, call these guys off. I didn't do it. Sheriff, wait, listen. Call my dad. Please call him. He'll tell you. Just call him. Cindy!
Alltså när man tittar på honom, han bara, man ser bara så här, det här är skitkul.
Det här är fint. Jag är inte en polis egentligen. Nu får jag ha den här uniformen ändå.
Han har ju den här hundvibbarna liksom. Ja. Alltså glad hund. Ja, visst, både karaktär och som människa.
Han bara viftar på smås. Ja. Normalt måste man ju få det ur systemet när man väl så här, står innan tagning och man säger, det här är kanon. Okej, gameface. Men han bara kör sitt över. Lyckliga.
Ja, men det passar ju hans karaktär väldigt bra också. Han är ju världens töntigaste polis.
Verkligen.
Man känner ju absolut ingen tilltro till att han kommer rädda Neve Campbell ur knipor.
Nej, det är väldigt rolig karaktär att skriva in ett manus. Mm. För att som tittare så har du inget förtroende för honom. Och det egentligen spelar ingen roll om han liksom lever eller dör. De skrev honom som död och så la de till i slutet att han överlevde.
Okay.
För att de tyckte att det var så bra, fick så, väl så bra respons. Liksom, att det, var, det blir ju en kärleksromans med han och Courtney Cox i nästföljande filmer. Mm. Så det var väl kul för franchiset att han fick vara kvar. Men de skrev honom som en så onödig roll. Mm. Men ändå så rolig comic relief att ha en polis som är värdelös.
Ja,
men för annars så skulle ju han vara tvungen att kanske bli ihop med Neve Campbell på något vis, eller liksom, jag vet inte, det skulle varit jättekonstigt om han räddade, då sviker man ju genren lite.
Ja, och det är alltid en kvinna polis i fokus, men det brukar alltid vara mer i distress. Här är det liksom 90-talet där kvinnan tar mer kontroll, att det kan vara en utsatt kvinna som blir jagad, men hon kan också vända på en femöring och faktiskt döda skurken på ett annat sätt.
Men också i andra slasherfilmer så är den som överlever ju ofta en kvinna som är lite pojkflick eller liksom som är tuff. Och som inte är den här, jag ska dricka jättemånga öl och ligga med alla killar.
Nej, men hon är lite mer präktig. Är hon inte lite mer av ett offer i tidigare slasher?
Jag tror att det varierar. Jag tror inte den bryter jättemycket.
Hon lyckas plocka upp ett gevär och skjuta, men det är liksom inte det att hon... Jag vet inte. Jag känner som att det här är mer proaktiv skräckfilm.
Hon är inte en bimbo.
Nej. Nej, men lite mer hjälplös kanske.
Nej, jag tror att det är lite så, jag tror inte skillnaden är så stor. Alltså, det var inte nytt att en tjej...
Nej, vi har haft Alien innan. Alltså,
ja,
absolut.
Och rätt mycket film. Jag tror att sådana riktiga bimbo som huvudperson är ganska få, även om de finns i tidigare filmer.
Ja, men jag tänker Jamie Lee Curtis i Halloween. Hon är inte...
Ja, men hon är ju astuff.
Är hon det? Eller är... Ja, okej.
Okay. Jo, men det, Det är hon väl. Eller blir hon kanske bara det?
Känns som att hon gömmer sig i en garderob stora delar av filmen.
Ja, men hon är inte jättetuff här heller.
Men hon är
heller.
Jag ser hon är tuffare här. Hon hugger med paraplyer och skjuter i huvudet. Och...
Men det är en gradfråga, alltså, vad ska jag säga.
Men okay, även då. I scener där hon inte är utsatt för livsfara så är hon ju lite mer vuxen än hennes omgivning, upplever jag. Alltså, hennes kompisar runt om, hennes bästa tjejkompis är ju lite av en sån bimbo mera. Och den tjejens kille, han Scooby-Doo-killen.
Ja.
Är ju den typen. Ja. Så det, jag tycker samma sak. Hon hade väl gjort Party of Five här och hade den personan att hon skulle vara ansvarstagande.
Ja.
Och hon, du vet, hon har ju det här mörkret i sig. Ja, mamma visst. Blev mördad. Ja. Går omkring med det.
Ja.
Så jag upplever mer att hon är mera så vuxen och seriös.
Ja, men hon blir lite rädd och hon är typ, fem minuter innan hon blir jagad upp för trappen så gör hon en kommentar av att det är alltid någon bimbo som blir jagad upp för trappen och hon borde springa åt andra hållet. Mm. Och sen så tvingas hon till det i alla fall, vilket är också en rolig metagrej. Men lite mer proaktiv slash hjältinna. Jag säger inte att det var unikt i film. Mm. Men,
Ja, mer då ska vi se. Ska vi ta några casting?
Ja, vi är ändå inne där. Det tycker jag låter som en bra idé. Vill ni veta alla som har castat för Sidney Prescott till
Tom
exempel?
Hanks.
Tom Hanks, självklart, och blev castad, men
han började, scheduling conflict.
Han började jobba med Saving Private Ryan parallellt, det blev för mycket helt.
Ja.
Men Melissa Joan Hart, om vi kommer ihåg henne.
Nej.
Nej. Jag kommer inte ihåg vad hon gjorde för något. Hon gjorde en serie och sen gjorde hon lite film.
Okay.
Det är väl det. Brittany Murphy.
Jo!
Alicia Witt. Och Reese Witherspoon tackar nej. Och även Claire Danes.
Brittany Murphy, det hade varit något.
Det hade varit något. Brooke Shield höll på att bli castad som Gale Weathers. Inte som... efter att Janine Garofalo tackade nej. Så hon hade fått den.
Mm. Vad tråkigt.
Elizabeth Berkley gjorde audition också. Men hon fick den inte för att hon fick så... Det var så mycket backlash kring Showgirls.
Ja, just det.
Så det var kört.
Där har du någon som hade kort karriär.
Boom! vad händer efter pang i plugget? Jag ska göra den här strippfilmen och sen är möjligheterna oändliga.
Ja.
Och sen var det väldigt rolig audition casting för Randy. För det är typ samma person fyra gånger som gjorde audition. Brecken Meyer, Jason Lee och Seth Green. För mig är alla de Jamie Kennedy i princip. Fast en annan version.
Jason Lee har väl ändå lite mer.
Han har, men han är också den roliga kommentarskillen. Alltså att så här, jag ser verkligen om man skulle stoppa in den personen. Han kanske har lite mer tyngd, men det är ett gäng.
Ja, det är han, ja. Mm. Det är ju...
han är i
alla Kevin Smith-filmer.
Ja, men han som ber om ursäkt hela tiden. I den där serien. Är det inte det?
Han som alltid ber om ursäkt i den där...
han gjorde någon så här...
My name is Earl.
Ja, exakt.
Han som ska åka omkring och be om ursäkt för alla saker han har gjort.
Ja, han är väldigt rolig när han skriker och är arg, tycker jag.
Ja,
och Brecken Meyer är väl han från Entourage, eller hur? Han spelar alltid en good person.
Okej.
Okay. Typ. Ja. Mm. Och sen Seth Green, det är ju... han som är Robot Chicken-skaparen och Chris Griffin, rösten.
Precis.
Ja, det är lite sån. Och sen är det nog inte så mycket mer. Freddie Prinze Jr. gjorde audition för rollen som Stu.
Gud!
Inte Billy.
Han!
Ja. Han kom ju sen i Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Och Tori Spelling var tilltänkt som Sidney Prescott. Alltså considered. Och hon får ju en mention.
Vad roligt! Typ, med min tur.
Med min tur så blir det säkert Tori Spelling. Och hon gör även cameo i tvåan där hon spelar den fiktiva Sidney Prescott i filmen Stab, som är en film i filmen i Scream 2.
Ja, just det. Ja, det är mycket meta-referenser. Det är inte bara så här, the rules to... Han nämnde det, han refererar till sina egna filmer, Wes Craven.
Ja.
Jag var väldigt förtjust i den. Liksom så här plumpaste metareferensen när vaktmästaren är
Freddy Krueger
i Freddy Krueger-kläder. Det är så oerhört tecknad film och det är liksom, jag tycker det är jättehärligt.
Och jag tror att jag läste att det är Wes Craven som gör en cameo.
Ja.
Och det är kläderna från Terror på Elm Street.
Ja.
Så det är verkligen
men det
så...
Men väldigt dumt, men också härligt.
What? That's you, Fred. Det är Fred. Och jag ska säga alltså att Joaquin Phoenix tackar nej till Billy Loomis. Kanske ett bra karaktärsdrag av Joaquin.
Ja, det var nog smart.
Ja.
Ska vi se, Erik, du hade någon scen också.
Ja, det största beviset på 90-talet är det här. Hur vet man att ens pojkvän förmodligen är mördare? Det ramlar ut saker ur fickan.
Ja. Och inte bara ramlar ut det ramlar inte ut vad som helst. Nej. Utan en mobiltelefon. Oh. Det måste vara han som har ringt från utanför huset.
Ja.
Mm. För han har, varför skulle han annars ha en mobiltelefon?
Sån teknologi? Nej. Nej.
Precis. Mm. Och försöker de med en replik så här, men alla har de här, men det är ingen riktigt snabb.
Nej. Everyone has them. No.
Så mördaren har varit i huset, försökt mörda Sydney.
Ja.
Hon har kommit undan. Ja. Och så dyker han upp i fönstret.
Ja.
Billy!
Door's locked. I heard screaming. You all right?
The killer's here. He's in the house. No, he's in the house. He's gonna go. He's gonna kill him.
He's gone. He's gone. It's all right. What? Said what? Whoa, wait.
Oh, it's so funny. That, alltså, hur mycket kan någonting åldras snabbt? Det där måste ju vara en av de största plott.
Ja, verkligen.
Grejerna som åldras. Till och med när tvåan kom ut så måste det ju varit liksom en...
Vad fan?
Det kom ut året efter. Alltså, ja. Så här...
fast det är inget problem att förstå det, tänker jag. Så att det är inte ett... Nej, det åldras alltså, inte så... Det är ju bara att man får acceptera att i den världen så är det där speciellt. Och det gör man ju.
Ja, och man vet ju att den är från 90-talet. Så att det är ju inte konstigt.
Man ser
så
ju bara på telefonen. Jag menar, men då kan man också tycka att så stora är ju inte telefonen.
Nej, den ska ju inte utspelas nu.
Är det den jättelika skärmen där man kan titta på internet? Ja.
Nej, men den är ju verkligen... Det är så tydligt... Det tydligaste beviset på 90-tal på något sätt.
Ja. Men det är också en film där det inte gör någonting att man fnissar åt det. Alltså, hade det varit en film som tagit sig själv på allvar, då kan man, så här, kastas ur filmen. Men här blir det ju bara roligt att...
Jag tänkte det när han säger he's gone. Hur fan vet du det?
Ja. Mm. Men jag älskar Skeet Ulrich i den här filmen för att han spelar fan skyldig hela filmen.
Mm.
Han försöker aldrig... Det är aldrig att karaktären försöker... Alltså, han är creepy hela vägen.
Ja, det är han verkligen.
Och ändå... så lyckas de göra en turnaround i slutet att man blir överraskad. Inte om man har sett den såklart. Men jag kommer ihåg att jag blev överraskad i slutet för att det var så här, ja men det är ju inte han.
Mm.
För att han är så, det är så uppenbart att man ska tro att det är han.
Mm.
Och det är första gången de gjorde den switcheroon på en på något sätt. Att så här, ja just det, det var han. Mm. Och det är inte bara han. Jag tycker det var, ja.
Jag gillar Neve Campbells kompis också. Jag tycker hon är skitbra.
Ja,
jag med. Den scenen när hon blir mördad.
Mm.
Hon blir ju inte bara mördad. Hon blir ju groteskt mördad. Hon blir ju klämd i... Hon försöker ta sig igenom en kattlucka i garaget. Och mördaren hissar upp garagedörren. Och hon kläms.
Det finns
otroligt vidrig ljudeffekt.
Jag tror att det är Scary Movie där de gör parodi på det. Där det är, för att jag läste på trivia att Rose McGowan kommer igenom den här kattgrejen. Hon höll på att åka ut ur kattluckan när de filmade den. Så hon fick sätta fast henne. Och jag tror att det är i Scary...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Movies är riktigt sån fat-shaming-skämt att det är en jätte jättekraftig kvinna som ska ut genom den lilla kattgrejen och typ så här, gör samma moves och sen så kommer hon liksom ute. Det är...
Men jag gillar här när Neve Campbell ger Courtney Cox en käftsmäll.
Ja.
Och hon är med där i bakgrunden.
Just det.
I'll send you a copy.
Oh. Nice shot.
Bitch.
No, I mean, camera. Where'd you learn to punch like that?
God, I loved it. I'll send you a copy. Bam, bitch went down. I'll send you a copy. Bam, Sid.
Superbitch. Hon är skön hela filmen.
Hon är
asskön. Absolut.
Ja, ledsen när hon dör.
Ja, man blir ledsen när folk dör i den här filmen. Ja. Jag tänkte på det också.
I alla fall hon.
Fast det är ju ett kul sätt att dö. Det är väl en av de grejerna som jag tycker filmen kunde gjort mer. Att det är ganska fantasilösa mord.
Ja.
Alltså jämfört med Terror på Elm Street, där ändå är morden har mycket fantasi och kreativitet i sitt genomförande som vi såg. Och här skulle man kunna leka loss med det, för det behöver inte ens kännas otäckt på riktigt. Det kan vara jätteplojigt, men det är typ den här... Jag vet inte om det är något mer mord som man känner är sådär lite plojigt eller kreativt.
Nej, men man hör ju det där med rektorn och så hör man att Drew Barrymore var upphängd.
Ja, upphängningen är ju morbida, men det är mycket samma kniv i varje
scen. Steve i början blir ganska groteskt mördad. Alltså pojkvän, han blir ju liksom uppskuren så. Det är kanske inte så fantasifullt i och för sig och man ser ju inte riktigt när det sker, men nej, det är ju inte den här...
Jag gillar när maskineri är inblandat.
Ja, en maskineridöd är alltid bättre.
Terminator är mycket mer kreativ när det gäller sådana grejer.
Ja, men överhuvudtaget att varje mord, nu ska vi hitta, men att det blir nästan som en slags porr liksom, att nu kommer nästa mordscen och på vilket sätt ska den vara unik och hur ska vi liksom få publiken att wow, du på det sättet. Men här är det liksom samma kniv rätt mycket.
Ja, han också. Nu, jag glömmer vad han heter hela tiden. Scooby-Doo-kille får ju en tv i huvudet. Och,
ja,
och,
det är ju väldigt...
Det gillar jag.
Det är inte... Ja, den är inte subtil, den här filmen, kanske.
Nej, men det är just det där... Också sån där... här kan vi ta ut svängarna. Ja. Det är ingen som får liksom... Alltså, huvudet går ju aldrig rakt igenom en tv-ruta. Den är ju extremt tjock, den glasrutan.
Ja.
En sån tjock tv.
Ja, han blir verkligen electrocuted by television. Ja. Det är en... Jag skulle kontakta återförsäljaren. Ja. Den tvn vill jag inte ha.
Jag hade tänkt mig att det var ett vettigt sätt för dig att dö på.
Ja, det är ju ironiskt.
På något
det är verkligen så jag borde dö. Av tv i huvudet. Men med min tur så blir det säkert Tori Spelling som gör det.
Ja, vidare. Vad
alltså, får jag bara... Det här är ju en knasig, rolig film så. Uppenbarligen. Men vad... Sen blev det liksom parodi på den här filmen.
Med Scary Movie.
Alltså det är ju jätteknasigt.
Det är jätteknasigt, men det säger nog mer om skaparna av Scary Movie, tycker jag.
Ja, och vad säger det? Hade inte den förstått att det här var en... Eller var den som jag då, kanske?
Jag vet inte.
Ja, men alltså, Scary Movie var väl... Det är väl mer sådana National Lampoon... Alltså, den typen av... Alltså, jag vet inte om det var de som gjorde den, den typen av total parodi av en sorts genre, va?
Inte Marlon Wayans högst ansvarig för de här Scary Movie-filmerna, tror jag. Han är med i varje i alla fall. Jag tror att han är ansvarig. Jag tror att de missade kanske lite, för det är konstigt att göra parodi av en komedi. Det är ju lite konstigt.
Ja.
Och den här hette ju faktiskt Scary Movie innan den hette Scream. Det var arbetsnamnet. Manuset hette Scary Movie i början. Nej, det är konstigt. Sen tycker väl inte jag att Scary Movie... håller.
jag har inte sett det. Jag har nog lagt in en genre att det där tror jag inte är bra. Och så har jag inte brytt mig om det.
Mm. Det är väldigt bra. De blandar in väldigt mycket andra filmer också i den. Men de använder Scream som mall.
Men det här med att, liksom, att sparka in öppna dörrar på det viset. Att göra parodi på någonting som i sig typ är en parodi. Alltså det blir ju konstigt.
Men de gör ju Dewey förståndshandikappad typ i Scary Movie. Alltså att de måste ju verkligen gå alltså de måste ju dra det till sin spets för att allting är redan överdrivet i den här.
Mm.
Så att det blir liksom men det blir väldigt mycket som inte håller. Alltså det blir väldigt mycket övertramp tycker jag i den. Jag såg den för ett tag sedan. Jag, inte Inte en höjdare.
Såg du om den för ett tag sedan? Nah, vad spännande.
Men det är alltså inte så här att jag gick upp på bio, men alltså jag såg den var på.
Ja,
liksom.
Okej.
Har ni några, vi har pratat om repliker, men har ni några som ni gillar?
Alltså, jag tycker nästan alla repliker i den här filmen, det är väl för att den ska vara så himla parodisk och så. Det känns väldigt krystat hela tiden. Jag har lite svårt att hitta någon. Ja, det är kanske när hon ska gå och hämta öl där, som hon skojar lite. Och han skojar ju lite sådär. Men annars så är det ju... Ja, vi förstår att det är... Vi förstår vad ni håller på med. Mm, att ni är filmnördar, vi förstår.
Ja, de kör väldigt mycket på samma spår, ja.
Ja.
Det gör de ju. En halvtimme till hade ju... blivit outhärdligt. Ja. Jag gillar hela öppningsscenen också.
Jag gillar också öppningsscenen. Jag tänkte just på den. Dels för att det faktiskt är otäckt på riktigt.
Ja.
För att det är något väldigt så här, känslan av att bo i sånt villa, typ i skogen. Ja. Och glasgrejer ut. Och när som helst kan hon titta in genom fönstret. Det är jäkligt otäckt när man börjar tänka på det. Och gör det bra. Sen tycker jag det är bara såna grejer som att hon ringer någon creepy gubbe, men hon tycker ändå att det är lite kul att spela med lite för mig länge. Att det är någon psykologisk grej som är... Ja, det kan man köpa, men det är lite så här oväntat. Jaha, du tycker det här är lite ball, att det är någon kåt eller konstig person som håller på och ringer till dig.
Det är också, där vet man ju inte vad det blir för film heller.
Nej, tänkte
man inte har sett den, men det kan ju vara vad som helst.
Och det är Drew Barrymore.
Ja, exakt.
Alltså så här, okej, det börjar med henne. Hon kan ju inte dö. Holy shit! Och det var ju medvetet från filmskaparna. Att så här, till och med Drew Barrymore var så här, det är bra om jag dör i början, då kan ju vad som helst hända. Och det är ju verkligen så. Den är, tänk dig på en förhandsvisning av Scream. Du har ingen aning om vad det är. Mm. Och det bara börjar med telefon, ett skrik, och sen så står någon och poppar popcorn och så kommer den här scenen.
Mm.
Den är extremt bra. Alltså, här återuppfinns ju slasher-filmen lite, och det här ironiska inslaget kommer in, och det ska vara liksom, det får ju alla de här, jag vet vad du gjorde förra sommaren, och Urban Legends och Killing Mrs. Tingle, alla de här liksom kommer efter det här. Men det här är den första liksom. Här återuppfinner vi genren, och det här är första scenen. Extremt stark.
Ja, men den är ju det, och det, jag tycker det gäller filmen i stort också, att den är ju inte scary movie, utan den är ju en bra skräckfilm också.
Ja.
Alltså den är otäck, och den, man undrar vem är mördaren, och man känner klaustrofobin liksom. Fan, kan det vara min pojkvän som går ut och mördar folk?
Ja.
Gör man det alltså?
Ja, men jag tycker det funkar. Alltså, det är inte så den mest otäcka filmen, men jag tycker ändå den är en solid sådär skräckfilm. Den är inte bara skämt på genrens bekostnad, utan Det finns en sån här...
Ja.
Jag tycker det finns plats för båda. Det. Jag tycker det finns plats på... För den här är mer meta, och Scary Movie-franchisen är mer knasparodi. Liksom Nakna Pistolen-vib. Att det finns...
Absolut, det finns två ytterligheter. Eller det finns ju två olika typer av humor. Liksom.
Ja.
Jag tycker bara konstigt att man gör parodi av en komedi. Men det är klart att det får finnas.
Ja.
Det är inte mer än så.
Men jag tycker ju inte att det här är en parodi på det sättet.
Alltså, nej, det här är inte en...
För den är ju också en... Det är ju en skräckfilm.
Jag ser inte det som en parodi. Jag ser det som en hommage med komiska inslag till hela slasher-grejen. Så
jag,
tycker jag det.
Jag ser det lite som en parodi.
Det är väl det som jag sa förut, att slasher-grejerna är lite parodiska i sig. Alltså, de kan ju vara hur kitschiga och konstiga som helst. Det skiljer sig inte så jättemycket.
Men parodi är en överdriven igenkänning av någonting som redan är etablerat. Så Scary Movie, man kan försvara att de gör parodi av popfenomenet Scream, inte så mycket av filmen. Men en parodi som kommenterar på sig själv, för mig är inte en parodi. Liksom att det är mer... Jag tycker skillnad på parodi och meta-humor på något sätt.
Ja. Jag gillar att det är... Även om det är mycket kvinnor som är offer här, så är det jävligt mycket kvinnor som får vara riktiga jävla bitches. Alltså Courtney Cox karaktär är riktigt cynisk. Rose McGowans karaktär är ju så här, hon bryr sig inte så mycket. Cheerleadern är på toan.
Ja.
Är riktigt jävla... Alltså det finns många bitches, och det är nice.
Många bitches. Jag skulle säga att den klarar ju Bechdel-testet med råge också då.
Det kanske den gör.
Ja, jo, men det, de pratar väl om allt möjligt.
Ja,
men,
de pratar om män, men de pratar om annat.
Men det är ju en väldigt cynisk bild av unga. otroligt cynisk bild. Ja, rektorn är död och så här reagerar. De har ingen förståelse för att hon är ledsen för att hennes mamma dog. Liksom.
Nej.
Alltså de är riktigt, ja.
Nej, ibland är det ju bara så här lekfullt galen med det.
Mm.
Att alla är bara som galna barn utan någon som helst empati.
Mm.
Men sen finns det ju, vissa av de där, alltså hon bitchy, jobbar på tv-tjejen, känns ju som att det är en typisk 90-talskaraktär.
Mm.
Det fanns ju någon annan film i samma tid, vet du, Nicole Kidman och sånt där, gjorde en sån.
Ja, just till varje pris. Det, till varje pris.
Men det känns som att det återkommer den där riktigt karriärsgalna kvinnan i tv-branschen. Men jag blev lite förvånad när hon överlevde, för det kändes som att hon var så pass osympatisk för mig i alla fall, att hon skulle dö. Det var inte, man vill inte se henne som hjälte.
Nej. Säkert Courtney Cox som...
Ja, det är inte omöjligt.
Kevin Williamson har ju skrivit den här, ska man ju nämna. Han är också en liten stjärna i sammanhanget. Ansvarig för Dawson's Creek.
också. Det märks på dialogen.
Ja, det märks på dialogen. Han skrev det här manuset och så skrev han en 5-page treatment för 2:an och 3:an. Så han ville ju verkligen, han trodde ju på det här. Okay. Han bara, det här ska bli ett franchise.
Mm, ja.
Så det kan ju vara så att de fick väldigt bra vibbar. Jag har ingen aning, nu hittar jag bara på att spekulera, men det kan ju vara så att Courtney Cox är ju ett namn hon kanske ville vara med i en eventuell uppföljare för att det är bra pengar. Man vet inte.
Alltså det normala hade ju varit att bara att hon ska dö en riktigt grym död. Så brukar det vara med osympatiska karaktärer.
Exakt, ja.
Det är bara så här skönt när de dör.
Hon är ju liksom inte 100% osympatisk eftersom hon tekniskt sett har rätt om den här dödsdömde mördaren.
Just det.
Så det finns ju lite, men hon är ju ändå någon, det är ju inte den det här människan man vill se överleva när alla andra drar.
Jag hade offat henne direkt med att skriva den här filmen.
Så jag blev lite så här, ska hon... Det här kände jag var lite för,
men jag tror också det är att de återuppfinner genren, att det som inte brukar ske sker. Att så här är bitchen, vet ni vad?
Mm.
Vi har valt att göra att hon klarar sig.
Just det.
Så ja, jag tror att det är lite sånt att man gör lite såna twists and turns.
Ja.
Mm.
Vad har vi mer? Jag har inte så mycket mer.
Jag har en hel del.
Ja, men alltså, har han sagt vad som fick honom att göra den här
Wes Craven? Ja. Han hade tydligen träffat fan som sa, det bästa du har gjort är fortfarande The Hills Have Eyes. Och då var han egentligen osugen på att göra en till skräckfilm. Och sen så fick han den. Och han gillade inte det. Han tycker att han har gjort bättre filmer efter det. Så han ville bara, det här är vad jag läst till mig. Jag vet inte hur mycket som är sant. Men då var han så här, okej, men då ska jag göra den här då. Och det var väl lite andra regissörer på tapeten. Jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag skrivit upp det. Men... Masken är inspirerad av tre olika saker. Kan ni gissa vad?
Skriet,
yes.
Edvard Munch. Yeah. Det är ju obviously.
Yeah.
Sen i E.T.? Nej.
Nej.
Jag tänker inte det där i Sagan om ringen. Som han har en sån mask. Eller har inte något mask i Halloween? Jag har inte vunnit med att jag har sett den. Alltså,
jo,
den
men
jo,
att den är vit.
Ja.
Att
den är vit, men den är precis. Inte inspirerad av den. Den är inspirerad av Edvard Munchs Skriet. Sen är den inspirerad av album cover arten på Pink Floyds The Wall. Och sen finns det lite spökkaraktärer i en Betty Boop tecknad film från 30-talet. De tre kombinationerna.
Det var ju en riktigt stor säljare också, den masken.
Ghostface skulle haft vit rock, men sen så kom de på Ku Klux Klan. Så då så tog de svart dräkt. Vilket jag tycker att den vinner på.
Ja, alltså, men den är ju, den minns jag. Det var det läskigaste med den här filmen. Ja. Den där masken.
Och den är ju fånig. Alltså egentligen är den ju fånig. Det är ett spöke som... Jag tror att designen har beskrivit det som ett spöke som gråter och skriker.
Och det är ju jätteläskigt.
En sån här Weinstein-brorsa, inte Harvey men den andra, han var nära på att säga, jag vet inte, kan jag få se lite andra masker? För att han såg lite så här Drew Barrymore tidigt klipp och bara, det är fånigt. Och så sa Wes Craven, men ge mig ett tag så får du se den här sekvensen som jag tänkt den. Så han såg massa andra masker, han blev inte nöjd, och sen så visade de den här början lite mer klipp då, och då bara, kör! Han hade inga mer synpunkter efter det.
Ja, just det. Ja, det var kul också när man kickade igång filmen och såg Miramax-loggan, det första man såg.
Ja, kolla!
Åldrats
sämst.
Jag satt ändå och kände fan att det är ändå många miljoner som har liksom fått glädje. Alltså, Harvey Weinstein, du har liksom ett lite så här övergrepp big date. Ah. Det är ju mycket lidande. Det vägs ju inte upp av 10 bra biobesök, men 1 miljon bra biobesök. Då börjar vi ändå hamna i ett moraliskt dilemma. Så att det...
Ja, han har sålt så otroligt. Alltså mycket
så
mer
mycket
än
glädje liksom.
Så många fler biobiljetter än 1 miljon.
Alltså, jag menar det, men också många fler än ett övergrepp liksom. Så ja, får också räkna. Ja. Men kanske 1 miljon biobiljetter per lite shady per date. Liksom.
Men det bästa med att vara producent och göra övergreppen är ju att dina verk inte behöver granskas på samma sätt. Nej. Alltså Michael Jackson är så här, skulle du verkligen lyssna på honom? Men jag särskiljer på artist och verk liksom. Mm. Det är fine. Men det här är så här, Miramax, det är ju ytterst få. Mm. Ändå. Alltså de flesta säger Scream och tänker inte Harvey Weinstein.
Nej, det blir också väldigt orättvist. Bara för att han har suttit i något, bara för att han har styrt lite pengar, så ska allt
röra ner. Det blir jättekonstigt. Nej, det är konstigt.
Ja. Ett av mina favoritskämt är ju när Bill Maher pratar om att så här, ja, droger är farligt, men det har också gett upphov till väldigt mycket kreativitet. Jag tycker att Penny Lane är värt 10 döda tonåringar.
Jag håller med.
Ja, det är svårt att inte göra det.
Det är ett dilemma som vi alla måste få oss vuxet till.
Men det är också hypotetiskt liksom. För vi vet ju inte vad som hade hänt annars.
Nej. Harvey Weinstein producerat ännu bättre film om han inte hade lagt så mycket tid på hotellrum.
Exakt.
Ja, men om man inte hade så här,
använt all den sexuella frustrationen till att bara skapa.
Om man,
liksom.
Om man inte hade, han pajade väl Rose McGowans karriär till exempel.
Det gjorde han säkert.
Och liv.
Ja, på olika sätt. Men jag menar, alltså för att hon inte ville typ ligga med honom.
Ja.
Så blev hon så här svartlistan typ.
Ja.
Mm. Det är ju tråkigt. För att hon är ju ändå jätte.
Ja, det måste, det är absolut, det ska med, allt ska med i kalkylen.
Mm.
Det,
nej, men jag menar, vi vet ju inte vem som hade gjort film. Vem som hade varit producent om inte han hade varit producent.
Så Harvey Weinstein minus han... paja hennes karriär. Därmed.
Mm. Fast sen blir det också mer komplext. Hon kanske har gjort dålig film. Då vet vi inte. Då blir det plötsligt...
Nej.
Ja, men precis. Ja. Man vet ju inte vad hon skulle ha gjort.
Nej, det måste ju bli väldigt så fjärilseffekter här. Så.
Vi kan inte jobba med hypotetiska liksom, parametrar. Utan nu har vi faktiska omständigheter och får förhålla oss till det. Var det värt det? Ja. Ja, eller kanske nej.
Det spelar ju verkligen ingen roll om det var värt det, för att nu det är gjort.
Aha. Precis. Det är vad det är.
Linda Blair har en cameo. Ni vet barnet från Exorcisten.
Oh. Jaha,
hon är reporter som säger people want to know, they have a right to know. Reporten som skriker efter.
Oj.
Ja, jag visste inte det.
Nej.
Det tycker jag är roligt.
Ja. Var spelar de in den där filmen? Jag tyckte det var ett trevligt område. Alltså det
såg... Studio? Eller ja, du menar själva...
Nej, men exteriörscenerna.
Jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat upp det. Men det ser väldigt så.
Det ska ju verkligen vara lantlig idyll, eller i alla fall sådär utanför stan idyll.
Suburban dream, ja.
Väldigt trevliga villområden tycker jag.
Det är ju återanvänt från Halloween och så. Det tror jag på Hemsnitt också, det ska vara lugnt område. Med gator som är lite... De ser trevliga ut.
Det är generellt inte så mycket sociala problem i skräckfilmer på det sättet. Det är inte det som är grejen, utan det är snarare att man letar upp det där väldigt ganska oskuldsfulla, ung kärlek.
Ja.
Så här. Och sen så kommer det mörka liksom med driftsliga in.
Ja, och du vill ju ha den säkraste, där du tror att du är som säkrast. Ja. Det är ju så här white suburban neighborhood. Mm. Men det är här vi skickar in mördaren, för det är då mest skräck liksom. För det här vill vi inte ha sådana hemskheter.
Efter att jag så, för jag hyrde den här på YouTube, efter att jag hade sett filmen så såg jag en sån kavalkad av trailers som kommer, så kommande filmer 2021.
Ja.
Väldigt mycket skräck.
Mm.
Alltså, det var ett par såna summer blockbusters, så här stor filmer, och så var det ett par animerade, och sen var det väldigt mycket övervägande skräckfilmer.
Ja.
Det är det en skräckvåg som kommer nu?
Det kan det nog vara. Jättespännande. Mm.
Quiet Place 2 har väl precis haft premiär.
Ja, precis.
Scream 5, ja. 2022.
Men Quiet Place, där har vi ju en... Det är en skräck.
Det är en skräckis. Ja, liksom.
Det är ju inte en slasher. För
nej, det är inte
alltså,
en slasher.
Slasher känns ju... Känns inte det enormt omodern?
Jo,
det är omodern. Det kanske är omodern, vet jag inte. Men alltså det där med... äckliga effekter. Jag har sett några filmer på senare år där det har varit så här oväntat äckliga effekter, men sen har de inte varit här på Elm Street slasher, men vet du, så här, The Apostate eller något sånt där fanns på Netflix, och den här, nu har jag några år gammal, den här Bone Tomahawk eller vad heter.
Ja, just det, den västern zombie skräck.
Och det är en annan slags. Det är ju liksom...
Ja, men zombie har sin egen slasher.
Det är inte riktigt slasher. Den är ganska långsam i tempo. Och den är bara genuint obehaglig och mörk.
Ja, den är jätteobehaglig.
Och de där goret går jättelångt i den. Mm. Så man blir liksom chockad. För det blir en annan genre. Det är inte alls den här lättsamma tonårsfestliga mord. Utan det är ganska så här... lite drama, lite västen, lite tystnad. Ja. Sen är det bara så jätteäckliga grejer.
Ja, men det känns som att det spårade ur post liksom så.
Mm.
Med alla så grejer. Alltså då bara, nu gör vi det äckligaste vi kan föreställa oss.
Ja, men det var ju torture porn. Det är ju inte en slasher för mig. Alltså när så-grejerna kom. För då blir
det måste väl bygga ändå på.
Ja, det är ett sätt att toppa kanske. Men det här tycker jag, det här är ju som liksom en flört med vad som var. Det värsta vi hade på 70-talet, det var Halloween och Terror på Elm Street kom på 80-talet. Mm. Och nu är det här, 96, så kommer en revival på det liksom. Mm. Att det är den här. Så den här grejen har ju varit omodern ganska länge. Den hade ju sin revival-topp sen andra hälften av 90-talet.
Just det.
Och sen ebbade den ut lite. Med undantag för att det kom någon Scream-film som liksom levde kvar. Och nu kommer en femma 2022. Det är ju enbart nostalgi. Just den här slasher-delen har inte fått revival. Liksom.
Ja, fast det har blivit en serie ändå.
Det har blivit en serie, det är sant. Ja, men den överlevde väl inte mer än två säsonger, tror jag.
Jag tror dog det någonstans vid The Human Centipede. Då var så här, men nu kan vi inte ta det här längre. Alltså just när det gäller det så här,
Tack, vet jag. Ass to ass.
Ass to ass. jag vet inte. Jag är bara för att den här, jag vet vad du gjorde förra sommaren, den typen av filmer som kom sen.
Ja.
Det kanske bara var den. Och så var det en massa Scream och sådär. Men det var ju, den var ju inte så här. Den här gör ju anspelningen på att vara smart och meta och så.
Precis.
De var ju inte
det. Den är inte lika rolig så. Nej, den tar sig på själv med allvar. Och sen är det Final Destination också, de där också, kommer ju också där.
Just det. Och sen också att mördaren då är klädd i en sydväst.
Ja, det är ju inte läskigt någonstans.
Jätteläskigt, nej.
Vet ni vem Roger Jackson är?
Nej.
Mer Michaels brorsa.
Ja, exakt. Michael Jacksons bror. Mm. Nej, men det är rösten, Ghostface.
Ah.
Som egentligen var lite av en stand-in röst, liksom, men de tyckte att den var så bra.
Mm.
Så att han har byggt sin karriär. Han är en röstskådespelare. Mycket videogames och så har jag kollat upp.
Mm.
Men kanske en osjungen stjärna i den här franchiset.
Mm.
Han är ju väldigt framträdande. Man skulle kunna säga att rösten är stora delar av filmen.
Ja. Alltså, när de kastar omkring den lilla röstförvrängarlådan.
Ja.
Mimi. Alltså det är ju bara ja, men låtsas att det är en röstförvrängare. Lite krassliga på rösten liksom.
Nej, men jag tror att de har lagt dubbelt på rösten faktiskt. Jag tror inte att det är så slarvigt.
Nej, jag tycker det bara inte låter så tydligt.
Nej, jag tror Roger Jackson har dubbat över deras röster så att det ska låta lite som att det är de som kan framkalla dem. Varför de två skulle kunna göra samma röst är ju
De gör inte samma röst i den där scenen. Jag kollade.
Nej.
Det låter som de liksom skådisar. Jag tror inte de har.
Nej.
Har du siffror förresten?
Siffrorna, ja. Oj, 14 miljoner. Det är en billig film. Dollar.
Ja. Med tanke på alla stora namn som är med.
Ja. 173 miljoner. De släppte den medvetet på julen för att det fanns bara barnfilmer och familjefilmer. Ja. Så sa de så här, vi vill ge någonting till dem som inte vill se det.
Mm.
Släng Scream på dem. Hade en scen, ja, precis, och den hade alltså december-premiär. Och hamnade ändå på en god 38:e plats det här året. Som är 96. Där den en av de bästa filmerna som någonsin gjorts, Independence Day, toppar. följt av The Rock och lite andra filmer vi har sett nu under det här året. 96.
Mm.
Men spelade in totalt då, vad sa du?
173 miljoner.
Så 10 gånger pengarna är drygt.
Mer. 14 miljoner blev 173. Så att, ja, alla gånger 10 gånger pengarna.
Wow. Men absolut en stor hit. Man får väl tänka kanske att skräckfilm inte har samma breda appeal som vissa genrer kanske.
Nej, det här måste
att det är en målgruppsfilm liksom.
Ja, det här måste vara en av de största blockbuster skräckfilmerna då i alla fall.
Ja,
som hade haft och liksom fick alla de här uppföljarna som också spelade in extremt mycket, även om de inte blev emottagna lika bra nödvändigtvis.
Ja.
Mm. Får jag gå till frågan?
Ja.
Mm. Är vi där?
Håller den?
Ja, varför inte?
Jag kan göra det om ni vill sitta kvar och babbla lite så.
Nej, jag tycker vi går till frågan.
Bra att vi
Fanny börjar.
Jag tycker att den här är jättesvår, den här genren. Och det som jag tycker räddar slasherfilmer är det naiva och läskiga med dem. Den här har inte det. Den här är bara cynisk, försöker vara rolig och lite smart. Och jag blir bara förvirrad. Så jag tycker inte att den här håller.
Ola Aurell, håller den?
Jag tycker ju faktiskt att den håller. Det ska ju sägas att det här är ju första gången jag ser den. Så att, hade jag sett den andra gång kanske jag tyckte att jag vet vem som är mördaren och så vidare. Men det är en film som jag tycker är ganska lätt att ta för vad den är. Den gör inte anspråk på vårt mästerverk. Eller har något djupt att säga, utan det finns det spännande att få reda på det här lilla deckargåtan, man ska kalla det, vem är det som har gjort det liksom, och det finns smarta skämt, men jag tycker inte att allt handlar om att skämten ska vara så smart eller att det ska vara så roligt, utan det är underhållande att följa med resan, och har man rimliga förväntningar så tycker jag absolut att den håller.
Erik Broström?
Jag tycker den håller. Jag var faktiskt lite osäker, jag tänkte så här, den här, och jag har sett den så många gånger. Och då krävs det mycket för att jag ska få ut något av den. Men jag tyckte den var mysig. Jag såg den. Det här kan jag varmt rekommendera. Skaffa en teater och ha bio där. Och se den. Det är nice. Så jag sitter på Presens Improkällare och ser biofilmer.
Härligt.
Det är ett bra sätt att återuppleva filmerna på.
Ja, visst.
Så jag har, nej, som du säger, enkel och bara, ja, jag tycker den håller.
Jag var lite tveksam sådär. Det är ett snyggt hantverk. Wes Craven vet ju vad han gör.
Ja.
Han har ju regisserat film, som alla vet. Och jag tycker att det är kul. Det är kul karaktärer. Och det är... Gillar man skräckfilm? Jag är inget jättefan, men ju mer man gillar skräckfilm, desto mer tror jag att man gillar den här, för att man fattar alla referenser. Man känner sig lite smart. För att man plockar upp på dem och sånt där. Sen har den ju problem. Det är väldigt mycket av ett tidsdokument, tycker jag. Det är väldigt, väldigt mycket 90-tal över hela filmen. Som också är så här, när du refererar till 80- och 70-tal. Hela metagrejen känns väldigt 90-tal. Men nej, vad fan, alltså... Den håller. Det var inte så toppen att se den här filmen. Det gjorde heller inte ont.
Nej.
Så ja, jag tycker att den håller fan.
Ja. Gud, jag känner mig som Ola nu.
Ja, det är roligt.
Otroligt nego.
Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är som att du är den som Ola behöver vara. Någon måste ju säga att det här inte är så fantastiskt också. Men jag tycker, för min del är det att det behöver inte vara så fantastiskt.
Nej,
precis,
nej.
Som de här skräckfilmerna i regel inte behöver vara fantastiska. Det har liksom aldrig varit tanken att Terror på Elm Street ska vara ett såhär, Oscars, jävlar vilket skådespeleri. Det är inte där man ligger för dem.
Skräckfilmer är oftast de billigaste filmerna att göra.
Ja. Och bäst när de får vara det.
Ja, precis.
När det får vara kreativitet inblandat.
Jag saknar lite mer såhär splatter i morden och det finns lite sådana grejer.
Ja.
Annars tycker jag det är tillfredsställande.
Nej, men jag tycker, ska man se det som ett tidsdokument så definitivt.
Ja.
Tidsdokument kan ju vara roligt också.
Ja,
det bara när det inte blir på ett dåligt sätt. Men när det blir sådär, man får gå tillbaka den här tiden och känna. Jag har ju alltid älskat att se 70-talsfilmer för att det är en annan tid. Alltså då får man gå ner i en grotta där de... Men det måste ju vara bra. Men så länge det är bra så tycker jag det kan vara ett plus bara att man får gå in i en annan tid.
Ja, jag tycker det är bra hantverk. Man märker
en
att han
grej som jag tyckte, som jag inte nämnde också, som jag tyckte var bra, det var... Det är väldigt snyggt regisserade scenen där det är väldigt mycket rörlig kamera och mycket folk i bild som man ser så här, fan, där har de har lagt lite resurser.
Ja.
Det är utanför skolan, det är mycket folk utanför, det är någon tv-bil, det är så här, det är media är där och så är det massa ordnings, liksom, poliser är där. Så här, jag tycker det är väldigt snyggt. Så nej, den gör inte ont att se.
3-1. Den håller.
Den håller. Ja. Nästa vecka ser vi Pulp Fiction.
Oh.
Det är spännande, för där har man den här känslan att den här ska vara ett mästerverk.
Ja, till skillnad från den här. Det här är förväntningar. Håller inte den, då är det illa.
Där kan jag nog komma in i den där som jag har, den här griniga med Trainspotting, så att det gör ändå anspråk på att det ska vara kvalitet.
Absolut. Men när såg ni senast om den?
Jag har sett om den, men jag vågar inte säga. Jag är rätt säker på att det är en film som har i alla fall åldrats lite grann, för att den var så oerhört cool och hypad. Uh-huh. Men jag är väldigt osäker.
Jag tror att den... besöker Tarantino väldigt ofta. Och det här är en film som jag sett väldigt många gånger.
Jag tror att den dök upp på SVT för inte skitlänge sedan. Och då var den på, och då såg jag hoppade in någonstans kanske en timme in eller någonting. Så det kan ha varit då jag såg någonting av den senast. Det var inte skitlänge
sedan. Den skulle också kunna åldrats bra. Att det blir sådär, om jag ser nu så blir jag påmind om hur cool den var och liksom den estetiska världen och sådär som jag inte har sett på taget.
Jag är nog mest glad att ha en ursäkt att se den igen, för annars är det bara patetiskt att jag ser om den igen. Men jag är väldigt så. Jag är nog väldigt pro-pulp fiction, och det kan jag nog säga för att vara ärlig redan nu innan. Jag har väldigt svårt. Om man har lyssnat på den här podden så tror jag inte man blir förvånad att jag godkänner saker. Mm. Men jag tror inte det kommer några överraskningar från mitt håll i alla fall. Nej, men vi får se vad som händer.
Det kan jag tänka mig. Och jag är ändå nyfiken på hur jag kommer reagera på den. Men jag är ju liksom generellt pro Tarantino, men jag tycker att han har gjort dåliga filmer, och alltså det är just den här minnet av tid, att det var så jäkla coolt då, att det fanns en sån masspsykos kring att det här är så bra. Så att även om han skulle göra en scen som inte är bra, så skulle folk tycka, nej, för det är för att han vågar gå sin egen väg. Alltså, jag tror man skulle ursäkta vad som helst.
Det kom ju inte på fråga att man skulle tycka så, nej, jag fattar inte, jag tycker inte att det är bra. Då var man ju den största tönten i kommun.
Jag har föredrat att bara vara en handling som man fick följa, så fördjupades lite. Liksom, du har inte förstått,
Nej. Nej, den är, jag är superpepp att höra alla takes på den.
Då ska vi också ha en special guest.
Ja, vem är det då?
Jag kan inte uttala hennes efternamn, för jag bara läst i skrift. Men Julia Finsjö eller något sånt där heter hon. Och är väldigt mycket av en filmentusiast.
Åh, vad roligt.
Bob Dylan-entusiast.
Ja, också kul.
Då kan vi prata Dylan också.
Och kung fu-entusiast.
Åh. Fan, vi borde sett Kill Bill.
Jag har, faktiskt. Jag har aldrig träffat henne. Nej. Men vi har gemensamma bekanta.
Vad roligt.
Ja, det ska bli väldigt kul att höra vad hon tycker om den också. Stort Tarantino-fan vad jag har förstått också.
Han var nog intressen för att liksom maxa gillande på Tinder eller någonting. Att det är bara en massa mansgrejer. Ja, olika generationer av män.
Jag gillar film Bob Dylan och Kung Fu.
Ja, men också att det är Tarantino. Det är en sån här killfilm på något sätt.
Det ska bli kul. Men det blir nästa vecka. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Ordell. Yes. Och vi hörs. Hej!
Hej!
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.